Dockfabriken av Lena Karlin och Åsa Schwartz. Del 1. Nora. Nora var alltid obekväm i stora folksamlingar. Nu omringades hon av ljudet från 1000 personer som samtidigt reste sig upp i salen. Nobelstiftelsens konferens om artificiell intelligens var slut. Hon slätade ut tyget på den solrosgula klänningen och krängde på sig kappan. Lät det röda håret falla ner över huvan. Åskådarna på den första raden började röra sig mot hissarna och utgången som var reserverad för folket i VIP-sektionen. Nobelpristagarna som medverkat under konferensens sista punkt lämnade den stora scenen i en av Tokyos mest spektakulära konferensbyggnader. Ett skepp byggt i metall och glas. Nora följde med strömmen och snarare kände på sig än såg var Heinrich fanns. Han skulle vänta på henne vid dörröppningen. Det gjorde han alltid. Heinrich hälsade på henne med en lätt strykning över armen utan att avbryta sitt samtal med den japanska nobelpristagaren Tsutomu Sonegawa. Nora stod tyst och betraktade dem. Sonegawa var 78 år, hade grått hår och livliga ögon med en varm glimt som gjorde att han såg betydligt yngre ut. Heinrich var några centimeter kortare, 30 år yngre och klädd i en mossgrön dubbelknäppt kostym från Martin Ross. Och han bar en portfölj i svart skinn under ena armen. Hennes man var alltid extremt välklädd, även till vardags. Idag var första gången Nora såg dem tillsammans. Även om hon tidigare hört mycket om Sonegawa. Hon hade lyssnat på honom när han stått på scen, men i en annan omgivning skulle hon gärna ha fortsatt en stund till. Han hade berättat om hur han identifierat i vilken hjärncell ett specifikt minne sitter och hur det kan manipuleras. Trion drog sig mot hissarna som långsamt matade ner stora delar av den akademiska gräddan till bottenvåningen. Nora nickade intresserat medan Sonegawa fortsatte att förklara. Jag forskar just nu i hur man kan identifiera vissa tankemönster i hjärnan, sa han. Som till exempel överlevnadsinstinkt eller förälskelse. Problemet är att vi människor inte alls utvecklas lika snabbt som artificiell intelligens. Och jag är uppriktigt sagt orolig för vad någon samvetslös person skulle kunna utnyttja den sortens information till. Ett skarpt plingande avbröt dem och hissens dörrar öppnades. På väg in kastade Nora en blick över axeln. Korridoren bakom dem var tom. De hade varit så upptagna av samtalet att de blivit sist kvar. Sonegawa vände sig för första gången mot henne, granskade henne nyfiket och presenterade sig. Och vad jobbar du med? Frågade han. Hissen stannade innan hon hann svara. Displayen ovanför dörren visade att de var på tredje våningen, så de skulle inte av ännu. Istället fick de lämna plats åt en man och en kvinna som kom in i hissen. Han hade sin arm runt hennes axlar. Paret såg in i varandras ögon och log. Mannen kunde vara 35 år på ett ungefär, gissade Nora. Kvinnan var kanske lite äldre, med långt svart hår. Strax innan dörrarna stängdes mötte hon Noras blick. Och Nora blev överraskad av den hårda, kalla glimten i ögonen. Kvinnan såg stint på henne. Då ropade Heinrich till. Nora vred på huvudet och scenen framför henne utspelades som i slow motion. Den främmande mannen tryckte brutalt upp Sonegawa mot väggen. Hans blick flackade förvirrat fram och tillbaka som om han försökte förstå vad som hände. För att sedan fastna på kniven som blixtrade till i mannens hand. Sonegawa spärrade upp ögonen och pupillerna vidgades. Han öppnade munnen, men det enda som kom ut var ett kraxande, svagt läte. Han höll upp händerna för att skydda sig. Angriparen höjde armen och högg mot Sonegawas bröst. Knivspetsen träffade pekfingret och trängde med oförminskad kraft in i bröstet. Den första chocken hade slocknat i Nobelpristagarens ögon och ersatts av dödsångest. Ett gurglande läte hördes från munnen. Mörkrött blod rann ner för den vita skjortan.